Det är dags att fortsätta våra, vad ska man kalla det för, studier. Det känns lite, vad ska jag säga, lite sterilt det ordet, men det är ju precis vad vi gör. Vi studerar, men kanske vi skulle kalla det för vår upptäcktsfärd och vårt umgänge med Hebreerbrevet. Och vi har ju tagit upp Hebreerbrevet 1 och 2 ända fram till den 9:e versen i predikoform fram till idag. Och nu när vi samlas till bibeltimme så ska vi återigen låta Hebreerbrevet slå an tonen för det vi ska samtala om ikväll. Så låt oss lyssna till ordet och sedan ska vi se vad det har att säga till oss idag. Vi är helt beroende av att Guds egen ande rör vid våra hjärtan och att anden läggs till det som läses och förklaras så att det blir levande och verksamt. Vi förstår att det vi är inbegripna i är inte ett inommänskligt projekt, utan det här är ett gudomligt verk. Och därför är vi alltid så oerhört beroende av Guds helige ande för att det ska bli substans och att det ska bli resultat i våra bibeltimmar. Vi står upp tillsammans och så läser jag Hebreerbrevet 2, 10-13. Och så ska vi stanna inför det. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samme far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder när han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också: jag ska förtrösta på honom, och dessutom: se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Med detta stycke framför oss, så låt oss förenas än en gång i innerlig bön till Gud. Fader, vi vet att det är du som har inspirerat den här texten, och vi vet att det är du, Herre, som har låtit andas ut ditt ord. Nu ber vi dig att du ska låta ditt ljus och din sanning flöda över oss. Gör oss innerligt koncentrerade. Ge oss det mod vi behöver för att tro på det du verkligen förmedlar till oss, och ge oss den kraft vi behöver för att kunna tillgodogöra oss det som du ger oss. Herre, vi vet att i oss själva är vi ingenting, kan vi ingenting, och våra mänskliga slutsatser kommer alltid till korta. Men vi tror på dig, och vi tror på din son och din ande, och vi tror på ditt heliga ord. Vi tror att det är äkta, fullkomligt, felfritt och ofelbart. Och därför vet vi att vi kommer att umgås med det som är heligt när du gör ordet levande för oss ikväll. Så vi ber, Fader, rör vid våra hjärtan så att vi förstår och kan ta till oss det som aposteln undervisar. För din stora äras skull vill vi be i namnet över alla andra namn, namnet Jesus. Och allt folket sa: amen. Amen, amen, amen. Varsågoda och sitt. Ja, det är en händelserik och samtidigt mättad text. Det börjar så här: för när Gud, för vilken och genom vilken allt är till. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till. Tänk lite på de orden. I dessa majestätiska ord avslöjar Bibeln det yttersta syftet med skapelsen i allmänhet och människan i synnerhet. Detta syfte är det mest grundläggande i vår förståelse av själva livet. Vi finns till för honom. Det ska inte förstås som att Gud behöver oss, utan att han i sin kärleksöverflöd har fattat beslutet att förhärliga sig själv genom att bevisa sin storhet, sin godhet och sin nåd och sin helighet på sina skapade varelser. Som fristående individer har vi möjlighet att förneka eller bejaka detta huvudsyfte och de delsyften som Gud har för våra liv. Att leva utanför detta syfte, och de moraliska och personliga syften som Gud har för människan är per definition att missa målet eller missa målsättningen, missa syftet eller missa den gudomliga avsikten med vår existens, vår tillvaro och våra liv. Och det här är väldigt intressant, för det hebreiska och det grekiska ordet för synd är just missa målet eller missa syftet. Missa både delmålet och det slutgiltiga målet, som naturligtvis är den eviga gemenskapen med Gud i evighet. Bibeln säger mer om att allt är skapat för honom, eller till honom som det ibland också översätts. I Kolosserbrevet 1:13 kan vi läsa: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Och här kommer det: han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Där kommer detta fantastiska syfte fram igen. Skapelsens mål är att det ska stå i relation till Gud och hans messias. Att det ska vara en lovsång till Gud och lammet. I Romarbrevet 11:33 finner vi exakt samma grundton hos Paulus som i Kolosserbrevet. När han skriver så här: oh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Oerhörda ord. En makalös doxologi, lovsång i Romarbrevet. Hörrni, vi behöver som kristna vara vakna över att allting är skapat genom honom. Detta talar om Gud som hela världsalltets, universums och tillvarons ursprung och källa. Allting är skapat genom honom. Men samtidigt gör Bibeln det klart för oss att Gud inte är upphov till synden. I 1 Johannesbrev 1:5 så står det så här: detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Så, synden, alltså olydnaden eller upproret, trotset mot Gud, har inte sitt ursprung i honom. Syndens ursprung tillhör faktiskt det fördolda. Vi får nöja oss med att konstatera att Gud tillät synden att komma in i världen och att han även genom det elände som den dragit med sig kan förverkliga sina heliga, rättfärdiga, kärleksfulla och goda syften. Vissa kyrkofäder och filosofer har försökt belysa den synbara paradoxen mellan syndens existens och Gud som alltings skapare genom att lyfta fram idén om att synden inte är ett skapat ting utan snarare en avsaknad av rättfärdighet och helighet. Man skulle kanske kunna ta bilden av soluppgång och solnedgång. Det är solen som aktivt skapar ljus och värme när den stiger upp. Men det är inte solen utan avsaknaden av solen som skapar kyla och mörker när den går ner. Jag vet att bilden haltar, men det kan vara något sån här tankeväckande illustration. På samma sätt är inte synden ett uttryck för Guds goda skapelse utan En konsekvens av att människan frivilligt avlägsnat sig från Gud. Man kanske skulle kunna likna den vid ett vakuum. Eftersom människan är skapad för gemenskap med Gud och detta är hennes rätta element, så får naturligtvis synden, frånvaron av Guds rättfärdighet i hennes liv, förödande konsekvenser om detta inte åtgärdas. Vi kan helt enkelt inte klara livet utan Gud. Det är det som kallas för synd eller att missa målet. Ja, för när Gud, för vilken och genom vilken allt är ting, och så fortsätter versen, skulle föra många söner till härlighet. Det här är ju fantastiskt. Här ser vi ännu mer av Guds avsikt med sitt folk. Och det här är härlighetens syfte. Och i denna Guds avsikt med sitt folk så ser vi tydligt varför Guds frånvaro kallas för avsaknad av härlighet. Synden kallas för avsaknad av Guds härlighet. Guds frånvaro kallas för avsaknad av Guds härlighet. Eller saknad av Guds härlighet. Romarbrevet berättar faktiskt om synden som en avsaknad eller en brist. Inte som ett skapat ting inom citationstecken. Romarbrevet 3:23. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Halleluja, det är en fantastisk vers. Men där i början står det, syndat och saknar härligheten från Gud. Och därför är det spännande att det står att Guds avsikt är att föra många söner från avsaknad av härlighet till just härlighet. Så Guds stora mål med frälsningen är att föra sitt folk upp ur diket och den missade målsättningen och återföra dem in i sitt rätta element och sin eviga kärleks avsikt med dem. Han för dem från saknar härlighet till härlighet. Guds härlighet hör vi om i söndagens predikan på Kristi förklaringsdag. Och den innebär den fullkomlighet, renhet och helighet som medför himmelsk harmoni och frid. Vad säger de om det? Ja, Guds härlighet, fullkomlighet, renhet och helighet som medför himmelsk harmoni och frid. I Westminster-katechesen och Heidelberg-katechesen, de här gamla reformerta eller reformativa katecheserna, de här katecheserna från reformationen, så finns det här vackert och enkelt uttryckt. Så jag tror vi ska titta lite på hur katecheserna uttrycker detta. I Westminster så står det så här, fråga 1. Vilket är huvudsyftet med människan? Svar. Huvudsyftet med människan är att hon ska ära Gud och glädjas i gemenskap med honom för evigt. Och i Westminster så kan vi läsa så här. I Heidelberg. Den sjätte frågan. Har då Gud skapat människan så ond och förvriden? Svar. Nej. Gud skapade människan god och till sin egen avbild, det vill säga i sann rättfärdighet och helighet, så att hon verkligen skulle ha gemenskap med Gud sin skapare och av hjärtat älska och leva med honom i evig salighet för att lova och prisa honom. Underbara sätt att uttrycka Guds yttersta avsikt med människan. Älska honom av hjärtat, leva med honom i salighet, lova och prisa honom. Lägg märke till att Bibeln säger att Gud skulle föra många söner till härlighet. I en bemärkelse är väl alla människor Guds barn inom citationstecken som skapade varelser. Men Bibeln använder uttrycket Guds barn uteslutande om de som är troende. I Lukas 15:21 så står det att fadern säger till den hemmavarande sonen, Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Sen har vi naturligtvis det mest välkända nästan av alla bibelord, Johannes 1 och 12. Men åt alla de som tog emot honom, alltså tog emot Kristus Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn, de är födda, inte av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Här kommer en spännande sanning när det gäller att han skulle föra många söner till härlighet. Att vi är Guds barn, hans söner och döttrar. Liksom vi alla av naturlig födsel är Adams barn, alltså den första människans barn rent fysiskt, är vi genom pånytt födelsen Guds barn, söner och döttrar i sonen Jesus Kristus. I detta bibelställe så beskrivs Jesus som familjeöverhuvud eller stamfar till ett nytt släkte. Och man kan resonera så här: liksom vi i Adam gjordes delaktiga i arvssynden och fördärvet och var slavar under det, så är vi nu i Kristus delaktiga i rättfärdigheten och är friade från synden. Paulus säger att han är huvudet för församlingen, förbundshuvudet, överhuvudet, familjeöverhuvudet. Och Hebreerbrevet citerar vår nye stamhövding och vårt nya familjeöverhuvud när han säger: se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Så det finns alltså bara två tillstånd där en människa kan befinna sig. Antingen i den första Adam, död i synd, eller i den andra Adam, levande jord av nåd. Så fortsätter versen. Måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning? Fullkomna honom som för dem till frälsning genom lidande. Det här påståendet skulle kunna låta ganska märkligt med tanke på Jesu syndfrihet och fullkomlighet inför Guds rättfärdighet och helighet. Jesus var enligt Hebreerbrevets författare frestad i allt, dock utan synd. Kapitel 4, vers 15. Så ordet fullkomna, alltså fullkomna honom som för dem till frälsning, betyder här inte att göra Jesus bättre eller mer fullkomlig, utan det har betydelsen att fullborda verket genom. Tanken bakom fullkomna är inte att han själv måste fullkomnas, utan att vi genom honom skulle fullkomnas. Vi ska komma ihåg att Jesu lidande och död var ställföreträdande. Han stod där som ersättare för sitt folk i domen och döden och lidandet. Det var vårt straff som skulle avtjänas, vår skuld som skulle betalas, vår ofullkomlighet som skulle kompenseras. Därför, i vårt ställe fullkomnades Jesus från att stå skyldig för hela sitt folks synd och skuld till att efter avtjänat straff stå helt oskyldig och fullkomlig och som ett bevis på detta uppstå från syndens bundsförvant, själva döden. Och att det handlar om det här framstår tydligt av uttrycket för dem till frälsning. Det var alltså oss han bar och förde till frälsning genom sin försonande död. Och den kommande meningen stryker ytterligare under detta faktum med sitt oerhörda uttalande. Lyssna här. Jesus som helgar och det som helgas har alla en och samma far. Underbara ord. Helga betyder ju alltså avskilja och inviga för särskilt syfte. Det är ett lätt sätt att definiera helgelse. Avskilja och inviga för särskilt syfte. Helgelse är alltså det som sker när en människa lyfts ut ur sitt gamla sammanhang och placeras in i sitt nya. Eller lyfts in i från ett tillstånd till ett annat. Och det här är intressant. Skriften förklarar för oss att helgelse både är en omedelbar händelse och en livslång process. Jesus är naturligtvis källan till all vår frälsning. I den första helgelseakten, det som vi skulle kunna kalla för pånyttfödelsen, är människan helt passiv. Det brukar kallas för monergism, vilket betyder att en agerar och det är Gud som agerar. Vi kan inte föda oss själva på nytt, det är Gud som gör det. Men i helgelseprocessen, som innebär att vi mer och mer avskiljs från synd och syndigt beteende till att mer och mer likna Jesus i vår karaktär, så är den pånyttfödda människan mycket aktiv. Det kallas för synergism och betyder samverkan. Så vi har alltså en omedelbar helgelse där vi tas ut ur världen och placeras i Kristus. Och sen har vi en process av helgelse där vi i oss själva också ska renas och befrias och förädlas. I flera bibelord används ordet helgar som uttryck för frälsningens första fas. Det kanske är lite ovant för oss att tänka på frälsningen som en helgelse, som ett helgelseögonblick, men det ordet används faktiskt i skriften. När vi föds på nytt, tror och blir förlåtna, så sker det omedelbart. Vi förklaras rättfärdiga genom tro av bara nåd i omvändelseögonblicket. Denna omvändelse sker i hjärtat och är Guds verk i människan. Och det här beskrivs som ett uttryck för helgelse eller omedelbar helgelse i flera bibelord. I andra Thessalonikerbrevet 2:13 beskrivs frälsningen som en helgelseakt. Det står så här: men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Lägg märke till det. Frälsning genom att vi helgas och tror. Tron är alltså en följd av att Jesus helgar oss i pånyttfödelseögonblicket. Det här är oerhört starkt och mäktigt. Och i Hebreerbrevet 10:10 kan vi läsa så här: och i kraft av denna Guds vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Att det här handlar om frälsningsögonblickets helgelse ser vi tydligt av den följande förklaringen. Lyssna ska ni få höra från vers 14. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Även den helige ande vittnar om detta för oss. Förlåt. Först säger han: detta är det förbund som efter denna tid ska sluta med dem. Och sen säger Herren: jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Det är mycket tydligt att det som beskrivs är frälsningens under, omvändelseögonblicket, när en människa säger ja till Jesus. Det kallas för att han helgar oss för all framtid. Det betyder inte att vi är fullkomliga eller perfekta, men det betyder att vi är avskilda från mörker till ljus, från Satans makt till Gud, från det missade syftet, från bristen på härlighet, från avsaknaden av härlighet till härligheten som finns i Kristus, den stora gåvan. I första Petrusbrev 1:2 så menar många bibelforskare att ordet helgas används på samma sätt som en omedelbar frälsningserfarenhet. Det står så här: ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Det här bibelordet kan naturligtvis tillämpas också på helgelseprocessen. Men i många av de kommentarer som jag har tittat i så menar man att det här är en beskrivning av frälsningen som en helgelse till lydnad och rening. För att vi ska förstå den här dubbla effekten av den här första helgelseakten, att Gud gör något för oss i Kristus samtidigt som han gör något i oss, så beskrivs Jesus själv som vår helgelse. Det här är helt fantastiskt. Du är inte ensam med din helgelse. Den finns i Kristus. I honom räknas du som helgad. Och i honom finns kraften för helgelseprocessen, reningen och förfiningen av ditt liv. Jesus är vår helgelse. Helgelsen finns i honom och endast på grund av honom. Första Korinthierbrevet 1:30. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så här ser vi, hela frälsningsverket utgår ifrån Kristus och bärs av hans nåd och hans kraft. Visheten från Gud, insikten om behovet, rättfärdigheten, helgelsen och slutligen också återlösningen. Och i det här fallet så står återlösning för slutfrälsningen, uppståndelsen och ingången i härlighet. Helgelseverket inom oss och upphovet till alla våra böner om helgelse och vår helighetslängtan samt alla våra helgelsesånger, det är det vi vanligen förknippar med ordet helgar. Jesus helgar och vi helgas. Det här sker i synergi, i samverkan mellan vår befriade vilja, vårt pånyttfödda hjärta, våra etiska ställningstaganden, våra moraliska val och den heliga andes gudomliga och övernaturliga verkan i våra liv. Vi får samverka med Gud själv och bli mer lika Jesus. En underbar förmån. Jag är tacksam för att det kallas för en förmån i våra lärosatser. Jakobsbrev 4:7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era hjärtan ni syndare och rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Här ser vi synergin, samverkan. Närma er Gud så ska han närma sig er. Andra Korinthierbrevet 7:1. När vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud. Ordet fullborda här står inte för något omedelbart utan för någonting som sker under en längre tid. Successivt fullborda. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far, läste vi. Allt det här vi har talat om nu, att bli avskild från synd till rättfärdighet, att bli omedelbart och sedan successivt helgad, det sker ju inom ramen för vårt barnaskap hos Gud och vårt broderskap med Jesus i hans mänskliga natur. Och det här är till stor tröst och mycket välsignelse och uppmuntran för alla oss kristna. Lina Sandell har skrivit om denna förundran över att Gud blir vår medmänniska och broder genom att bli människa i Kristus. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Och så bort med alla tårefloder, bort med allt som här mig ängsla vill. Han min broder under över under, större nåd väl aldrig tänkas må, fast jag ej kan tro det alla stunder, är jag salig på hans ord ändå. Han har sagt, min fader, eder fader. Han har sagt, min Gud och eder Gud. Gläds min själ med världars myriader, att och du har fått ett sådant bud. O, det broderskapet, se det gäller mer än allt vad här man nämna kan. Ty bredd med Jesus det mig ställer, ger mig rätt till samma arv som han. Samma arv där uppe i det höga, samma himmel, samma Gud och far. Herre, Herre, öppna blott mitt öga för de skatter jag dock verkligt har. Lyssna nu på nästa oerhörda uttalande. Vi har samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Detta är en oerhörd sanning. Jesus ser inget skamligt eller besvärande hos de sina. Han finner inget som är genant eller pinsamt hos dem. Han har klätt dem i sin egen bländvita renhet och rättfärdighet. Och därför kan han till fullo stå upp för dem, bekräfta och försvara dem inför Guds helighet. Jesus är heligt stolt över sitt eget verk och därmed stolt över de sina. Han visar med ära och glädje upp dig inför Fadern. Den här sanningen är avgörande för vår självbild som både syndare och rättfärdiga. Vi kan falla ner i ödmjuk förkrosselse vid tanken på vår synd, orenhet och ovärdighet. Men samtidigt resa oss upp och veta att vi är fullkomligt kända, älskade och accepterade i Kristus. Och strålar som ädelstenar i hans krona. Inte i oss själva, men genom vår identitet i honom. Det är därför helt uteslutet att en kristen skulle kunna lyckas bygga upp en självbild utan Kristus. Vi är inte ämnade för det och vi kan heller aldrig nå upp till den totala friheten i självbilden utan honom. Faktum kvarstår, i och av oss själva är vi och förblir fallna, orättfärdiga, eländiga syndare som inte kan göra något annat än att kränka Guds syften. Till och med våra goda egenskaper, föresatser och insatser blir till synd, eftersom den grundläggande, eller det grundläggande syftet alltid blir förfelat om vi inte är i Kristus genom tron. Bibeln säger drastiskt att allt som inte sker av tro är synd. Romarbrevet 14:23. Ja, vi går mot slutet av vår bibelstudium. Men det här är väldiga sanningar. De är underbara att röra vid. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Är du tacksam för det? Att Jesus inte skäms för dig? Där du sitter just nu, tänk också på att Jesus skäms inte för den du sitter bredvid. Vår uppgift är alltså att identifiera oss så helt med Kristus att han blir hela vårt liv och vi själva blir intet utan honom. Detta är vad vi från början skapades för. En identitet i kraft av gemenskapen med Gud och i kraft av att vi är i harmoni med hans heliga lag till fullo. Detta tillstånd finns endast i Kristus och är slutet på all skuld, skam och andlig ångest. Lyssna noga nu, nu ropar jag ut någonting här. I Kristus upphör vi att kastas mellan stolthet och skam, mellan beröm och fördömelse, mellan högmod och självömkan. Psalm 22:6. Till dig ropade de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Psalm 34 och 6. De som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver inte rodna av skam. Sefanja 3 och 16. Frukta inte Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Jesu härliga glädje över sitt eget återlösta folk kommer fram i citatet från psalm 22-23, en psalm som handlar om Messias försoningslidande. Den psalmens sista vers får avsluta vårt bibelstudium. Psalm 22, vers 34. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas, att han har gjort det. Amen.